Välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrkan med Håkan Sundliden över Jakobsbrevet. Vi har kommit till del 14.
Välkomna till Andreas kapellet denna tisdagskväll då vi ska fördjupa oss i några versar här i Jakobsbrevets fjärde kapitel. Jag är inte riktigt säker på vad vi slutade förra gången. Men jag tror att vi började på första och andra versen. Jag tror vi har föregripit något i tredje och kanske till och med fjärde versen också. Men jag tror vi ska läsa nu ifrån vers. Ja, det är lika bra vi tar från vers 1 tror jag. Och det är alltså Svenska folkbibelns översättning som jag har. Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får inget. Ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa. För att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss? Men större är nåden han ger. Därför heter det Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Och det första som jag vill lyfta fram här och säga, och som jag är säker på att jag sa förra gången också, det är ju detta att när Jakob skriver de här uppmaningarna eller förmaningarna, så är det inte aldrig någonsin, och det är inte hos Paulus eller Petrus eller de andra heller, för att moralisera eller skriva oss på näsan hur de här vi ska vara. För de vet nämligen att vi inte kan frälsa oss själva och inte heller helga oss själva. Utan det är en helt annan bakgrund till att han skriver de här förmaningarna. Och den bakgrunden är den att vi är ju intagna i Kristus. Och nu ska vi anpassa oss till livet i Kristus. Samtidigt så är han medveten om, och det var Paulus också och det är vi också, att i den fallna naturen så finns det ett uppror, det finns en drivkraft, en ond drivkraft. Det finns lustar, det finns begärelser, det finns dåliga minnen, det finns okunnighet och allt vad det är för någonting som hela tiden reser sig upp och gör uppror emot Gud och det Gud har gjort emot oss. Och det känner vi av, vi också förmodar jag, att det är på det sättet. Det som jag tror är grundfelet, om jag får vara lite frank här, det är det att jag tror att vi i allmänhet tillmäter det där alldeles för stor betydelse. Jag ska inte säga att vi förstorar upp eller att vi överskattar den kötsliga naturen, för den är ju för oss mer än besvärlig. Men vi underskattar att vi har fått en ny position, nämligen att vi är kristna. Och att vi är kristna, det betyder att vi skulle kunna ägna, om jag får tala så, i princip hela dagen åt att bara bli uppfyllda med evangelium utav Guds ande. Det är vad vi skulle syssla med. Men det underskattar vi, och istället så blir vi fixerade vid oss själva och det som pågår i våra liv. När Jakob skriver sitt brev och Paulus och de andra, så skriver de alltid om vad det är att vara i Kristus. Och de här uppmaningarna att vi ska göra se eller göra så, det är deras sätt att stödja oss i att se på Kristus och att anpassa oss till den nya situationen. För det behöver vi uppmuntran till. Och vi behöver denna uppmuntran och uppmuntra varandra till det, just därför att vi är så svaga i oss själva. Det här uttrycket i Kristus använder ju förvisso inte Jakob, men Paulus gör det ungefär, ja, knappt 400 gånger. Det är alltså ett genomgående tema hos Paulus. Här hos Jakob används ju ett annat uttryck som inte ens står i texten men som jag har använt många gånger. Nämligen det att vi är intagna i det goda livssammanhanget. Gud har så att säga tagit oss och tagit oss till sig och satt oss i ett gott livssammanhang. Där allt det vi gör, också det som är dåligt, alla våra motgångar och besvärligheter, till och med lidanden, samverkar till det bästa. Det är därför som det är verkligen ett gott livssammanhang. Så till och med det dåliga gör att, att vi förstärks i uthållighet och att vi stärks i tålamod och att vi får fly till Kristus och tron växer sig starkare hos oss. Alltså kan vi berömma oss också av svårigheter och lidanden. Paulus skriver på samma sätt i inledningen till Romarbrevets 5:e kapitel. Jag var förra måndagen och undervisade på en bibelskola, Livskraft, som ligger utanför Aneby i Rallingsås. Och hade där 6 stycken lektioner om lagen och kravet. Och jag märkte att det blev som ett genomgående tema i relationen till de här bibelskoleeleverna, var väl 40-45 stycken, att lyfta fram och framhäva just detta, att det Gud har gjort med oss, det att han har tagit oss från ett sammanhang och så har han satt oss i ett annat sammanhang. Och där ligger den stora skillnaden för dig och mig, om man jämför med hur det var innan vi blev kristna och hur det är nu när vi efter det att vi har blivit kristna. Det är din och min position i förhållande till Gud som har förändrats. När vi undervisar om en kristen människas frihet, då brukar jag tala om att det judiska folket, Israels barn, blev ju till i fångenskapen i Egypten. När Abraham och hans familj kom ner till Egypten, då var de 70 stycken, men de blev ju kvar i Egypten. Och de växte till sig där och det ena släktledet avlöste det andra. Och där blev de då 100 000-tals och de var slavar i Egypten. När de blev tillräckligt många så började de fråga efter sin Gud, efter sin kung, efter att få fira gudstjänst på sina egna villkor och så vidare. De kom ihåg de löften som Gud hade gett till Abraham en gång för länge, länge sedan. Frälsningen, som är själva grundvalen för det judiska folket, det är ju det att Gud tar det Israels barn utifrån Egypten och leder dem så småningom in i löfteslandet. Deras position förändras. Från att vara slavar så blir de befriade till att leva tillsammans med sin Gud. På samma sätt säger Paulus jag får nog slå upp där i Romarbrevet. Romarbrevets 6:e kapitel ska vi då ta. Där skriver Paulus i Romarbrevet 6. Vers 9. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Alltså Jesus Kristus, Gud personifierad, är född av kvinna ställd under lagen. Han blir till och med pådyvlad synden när han hänger på Golgata kors. Men det Gud har gjort när han frälste honom, det är att han tog honom från dödsriket och så reste han upp honom i uppståndelsens rike. Och där lever han nu helt för Gud. Han är inte längre under lagen, han är inte längre betryckt av synden, utan han lever för Gud helt och hållet. Och så står det i Romarbrevet 6:11. Så skall också ni se på er själva. Så vi ska se på oss själva på det sättet att förut var vi utan Gud och utan hopp i världen. Men Gud har tagit oss. Och det här sker ju på ett mycket påtagligt sätt. Han har begravt oss i dopet. Han har uppväckt oss till ett liv i gemenskap med honom. Nu lever vi trons liv i gemenskap med Gud. Nu är vi i Kristus Jesus. Så ska ni se på er själva. Och det här sker genom Guds nåd. Det är vad Gud har gjort. Att du och jag blev kristna berodde ju inte på att vi valde att tro på evangeliet eller att vi valde att följa Jesus eller någonting sånt, utan berodde på att Gud genom sanningens ord, för att citera Jakob, ni vet det, grundversen här i Jakobs brev, ni som inte har varit med tidigare ska visa på det, i vers 18 kapitel 1, Jakob 1:18. Där står det: i kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord. Alltså sanningens ord är evangeliets ord. Sanningen är den att han älskar oss, han har dött för oss, han har förflyttat oss från otrons värld in i trons värld. Han har fött oss på nytt genom uppståndelsens liv, när vi uppstår från i vårt dop och när vi knyter an i tron genom sanningens ord. Och så står det i vers 19: detta vet ni, mina älskade. Det här är alltså det nya livet i Kristus. Och det här är alltså i Guds ögon, så att säga. Så betraktar Gud dig och mig. När Gud ser på dig och mig, så ser han oss genom Jesus Kristus. Då ser han oss sådana som han vill att vi ska vara. Nämligen återlösta, insatta i gemenskapen med honom, upptagna som hans barn, iklädda Guds rättfärdighet. Guds rättfärdighet. Så han ser på oss som om vi vore syndfria. Så ska också ni se på er själva. Och då kanske du tänker så här: ja, men vi gör ju så mycket fel och jag räcker inte till och jag var oförskämd mot någon så sent som på förmiddagen här. Det, menar jag, får vi inte överskatta. För det betyder väldigt lite i förhållande till det som jag har försökt måla. Vi är upptagna i Kristus Jesus. Vi har fortfarande vår kötsliga natur med oss. Och den ställer till problem för oss. Men det är inte den som ska regera. Det är sanningens ord, evangeliets ord, som ska regera i våra liv och ibland oss. Så ska ni se på er själva. Så ska ni anpassa er till Guds eget ord. Och det är vad det här handlar om i Jakobs brevets fjärde kapitel. Och ännu mer när vi kommer till verserna 7-10. Hoppas att vi hinner så långt. Så kommer vi då till fjärde kapitlet, utläggningen där. Varifrån kommer då strider och tvister ibland er? Ja, det kommer ju från den köttsliga naturen som för krig i era lemmar, som vill hindra er från att leva det kristna livet fullt ut. Och det har han också varnat för i det första kapitlet. För er som inte har varit med tidigare, så står det i första kapitlet vers 14: var en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Så att därför behövs de här förmaningsorden. Så att vi hela tiden, hur ska jag säga? Ja, om jag säger det lite neutralt då. Lär oss att hantera vår otillräcklighet. Och lär oss att växa i Guds evangelium. Vi koncentrerar oss på att växa i Guds evangelium, så ska det ordna sig med det andra. Så skriver faktiskt Paulus i Galaterbrevets femte kapitel: vandra i anden, så ska ni förvisso inte göra det köttet har begärt till. Martin Luther säger på samma sätt. Han var mycket medveten om den kamp som vi har att utkämpa. Men han säger också: det finns bara ett botemedel, evangeliets kraft. Detta att du är älskad, du är återlöst, du är Guds barn. Vem är den, skriver Paulus i Romarbrevet, som vill anklaga när Gud har frikänt? Vem är den som försöker hålla dig tillbaka när Gud har befriat dig och ställt dig på den rätta vägen? Jo, det är våra egna begär och det är anfäktelserna. Men gör inte dem mer inflytelserika än själva evangeliet. Men nu är det då som så, vi kommer i Jakob 4 här, att det finns tydligen strider. Och här står då till och med i andra versen: ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Och de här orden är ju ytterst anmärkningsvärda. Ni dödar. Han skriver alltså till kristna människor i en församling som inte bara strider och kivas med varandra, utan som till och med dödar. Och då kan man fråga sig, hur ska det gå till? Är det, begår de mord i församlingen? Ja, kanske därför att församlingen bestod ju inte bara utav kristtrogna människor, utan den bestod ju också utav tvehågsna människor som tvivlade, läser vi i första kapitlet. Och det finns skäl att tro att den kanske också bestod utav människor i periferin eller som stod utanför, som inte ens kände Gud. Och frågan är hur vi ska se på de här ivrarna som det står. Och har du folkbibeln, så står det i noten att ordet ivrare, zelos på grekiska, syftar på zeloterna. Alltså zeloterna som var en judisk gerillarörelse, en judisk rörelse som gjorde uppror mot den romerska makten, och de använde våld. Om de var kristna eller inte, ja, det beror på hur vi definierar det här med kristna. Men jag nämnde också, minns jag nu förra gången, att Paulus talar om dem som falska bröder. Falska, ja, men han säger också bröder. Så att vi förstår i alla fall att det är människor som inte lever i centrum av evangeliet, utan som lever i periferin. Det där med att de dödar, det kan man förstå på tre olika sätt. Det första sättet är att man förstår det bildligt, att det bara är ett bildspråk. Ungefär som Paulus säger i Galaterbrevet 5. Om de som kivas med varandra, så säger han, se till att ni inte äter upp varandra. Och det ligger någonting i det som han säger, men det är klart att det inte är bokstavligt han menar. Det kanske inte heller menar en del är bokstavligt menar här, utan att han tänker sig att man dräper varandra med ord. Jesus talar ju om det på det sättet i bergspredikan. Den som tänker en ond tanke har redan begått brott emot ni ska inte dräpa budet. Men det kan också vara så att Jakob syftar på en rabbinsk utläggning som handlar om den goda säden och den onda säden, och som går tillbaka ända ner till Kain och Abel. Det är ju Kain, han som mördade Abel, står för det onda i den här utläggningen. Och så visar man hur det onda finns med genom hela gamla testamentet. Och när vi kommer in i nya testamentet, i Johannesbreven, så talar Johannes enligt med den traditionen också om Guds barn och om djävulens barn. Alltså det är väldigt svart och vitt. Det kan ju vara så att det är det som ligger bakom här också, att det här är onda människor, alltså djävulens barn, som Jakob har i tanke. Eller så kan det vara, för det tredje då, de här zeloterna som faktiskt stödar i bokstavlig mening. De där tre tolkningarna behöver inte ställas emot varandra, för de kan ju vara riktiga alla tre. Det kan finnas både en antydan till den goda och den onda säden, och det kan finnas en bildlig förståelse att man dräper varandra med ord. Och det kan också vara så att det finns zeloter som han tänker på, eller som kanske hotar. De kanske inte har dödat, men de hotar med att döda. Sen så finns alltså i den här vers 2 och vers 3 så är det fyra stycken anklagelser, får man väl säga, som Jakob för fram. Den första, ni vill ha men får inget. Den andra, ni dödar men ni kan inte vinna. Den tredje, ni kämpar och strider men ni har inget. Alltså, jag tror jag sa det förra gången också, att därför är det ingen idé att vi använder oss av våra begär eller vår egen kraft för att vinna någonting i Guds rike. För vi kan inte vinna någonting i Guds rike på det sättet. Alltså, om vi vill växa i Gud, så är det inget bra medel. Man kan inte ta sig det som man längtar efter i Guds rike. Och sen den fjärde då, ni ber men får ingenting. Och det var det som jag skulle vilja fördjupa lite grann nu, med anledning av en fråga som jag fick för, ja, tror jag på senvåren, så att det är ett tag sedan. Jag fick nämligen den frågan, nu har jag inte den med mig, men den lyder som så att jag hade sagt att Gud inte bara hör bön, för det gör ju muslimernas och judarnas och hinduernas gudar också, förhoppningsvis. Men det som skiljer oss från att Gud svarar på bön. Och jag tror till och med tog i och sa att Gud alltid svarar på bön. Och då ville personen i fråga att jag skulle lägga ut det lite mer. Och det har jag inte gjort, för det har jag sparat till nu. Här står då alltså: ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Och jag vill minnas att den gamla översättningen fortsatte som så i vers 3. Dock, ni ber men får inget därför att ni ber illa. Och då finns det två saker här som ligger i det här med att de ber illa. De ber alltså, men de ber illa. De ber, det betyder väl att man talar om för Gud vad man önskar och vad man vill. Jag associerar det så i alla fall. När han säger ni ber men får inget. Alltså det här, på det här allmänna sättet att man vänder sig till Gud och ber på samma sätt som man gör inom andra religioner. Eller i andra kultsammanhang. Men här sägs det att man ber illa, det vill säga att man ber med fel motiv. Det står ju det, ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. Det betyder alltså att bönen bes med fel motiv. Den bes utifrån de här begärelserna, utifrån den här kampviljan som finns då i den köttsliga naturen. Därifrån kommer bönen. Man ber djupa sätt på det sättet att man ska få igenom sin egen vilja. Och då är det ju som så att, som det står här också då för andra, att om de får någonting så får man det för att slösa bort allt på njutningar. Det betyder ju alltså att om Gud svarar på, eller när han svarar på, för jag kan nog tänka mig att han svarar på sådana böner också. Men om han gör det så slösar man alltså bort det här inom lustans område eller på sitt eget sätt. Och i och med att man gör det så har man ju förstärkt den köttsliga naturen. Då kommer man ju ännu längre ifrån Gud. Så det sämsta Gud kan göra är egentligen att svara på sådana böner. För då förstärks man i sitt högmod och tycker att nu har Gud svarat på mina böner. Och så förstår man kanske inte att det är nåd utöver nåd som det handlar om. Så i det läget så är det ju bra om Gud inte svarar på bön. Det finns olika sätt att be på, och det talar Jesus om, och det måste vi titta på nu då. I Matteus evangeliet kapitel 6. Ifrån vers 5 till och med 8. Jag tror vi får läsa det avsnittet där. När ni ber, här talar då Jesus till sina lärjungar, då ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då skall din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så här finns alltså två olika sätt att be. Och det första sättet då, som är att be illa, det är att be som hycklarna. De använder visserligen många ord, och de kanske är välformulerade också, men de har fel motiv. Och de, här står det till och med i den sjunde versen, att de tror att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Så ska vi inte be. Utan vi ska be på ett kristet sätt. Det vill säga, vi ska be i Jesu namn. Och då är det skillnad. Vi ska alltså inte be i vårt eget namn, utan vi ska be i Jesu namn. Vi ska inte be iklädda vår egen rättfärdighet, utan vi ska be iklädda Jesu Kristi rättfärdighet. Vi ska inte be som vi själva vill. Vi ska be som han vill att vi ska be. Vi är förenade med honom, och vi ber i hans namn på hans sätt. Och han inspirerar oss till att be. Det gäller alltså, för att knyta an till Jakob, att be vist, som han ju säger i första kapitlet också. Den som brister i vishet ska be om sådan. Det gäller att be vist, att lära sig att be så att vi ber efter Guds vilja. Och det är väl så Jesus lär oss att be också. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Hela den första delen av Fader vår är bara inriktad på Guds ära, på Guds vilja ska ske. Sen kommer det då en bön som vårt dagliga bröd giv oss idag. Alltså ge oss det vi behöver. Och det är ju de grundläggande behoven som det handlar om där, naturligtvis. Er fader vet vad ni behöver, står det här i Matteus 6:8. Innan ni ber honom om det. Jag vill visa på några andra versar också. I Matteus evangeliet kapitel 21. Här har jag nu skrivit upp då ett antal. 21, vers 22. Där säger Jesus, allt vad ni ber om i er bön skall ni få när ni tror. Och då menar jag att det betyder, nu kan vi inte göra utläggningar av alla de här verserna, för att det jag vill lyfta fram är ju en princip, är ju ett sammanhang. Allt vad ni ber om i er bön skall ni få. Jag glömde läsa det, men det var ju Matteus 7:7, det kan ni, så det behöver ni inte slå upp. Be så skall ni få, säger Jesus där. Och jag tycker att vi ska ta Jesus på orden och vi ska anpassa oss till den nya situation vi lever i. Vi lever i Jesus Kristus. Han säger att när vi ber så får vi. Vi anpassar oss till detta och bejakar det. Vi ber och vi vet att han inte bara hör vår bön, utan han ger oss det vi behöver. Det är så att säga grundprincip, bönens, den kristna bönens grundprincip. Och det är vad som menas här också. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få. Och om du lägger, om du tänk, hakar upp det på de där orden som står när ni tror, så ska du veta det, att när ni tror betyder ju när vi är i trons gemenskap. Vi är ju troende, vi är ju i tronsfär. I tronsfär, att vara troende, det är ju att tro. Det är att vara i Jesus Kristus. Alla som är i Jesus Kristus är i tron. När vi tror, när vi är där i Kristus, ska vi också förtrösta på att han alltid svarar på vår bön. Titta sen vidare i Johannes evangeliet. Nu har ni fått tre versar, eller tre ställen. Matteus 6, Matteus 7, Matteus 21. Nu går vi till Johannes, kapitel 14. Vers 13. Där säger Jesus, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra. Och det är vers 14 också. Om ni ber om något i mitt namn så skall jag göra det. Det är ju så han säger, och det är så vi ska tro. Det är så vi ska förtrösta på det. Om jag är i Kristus Jesus och jag är förenad med Gud i en ande, som vi läste i en Paulusvers där för någon tisdags sedan. Lever i relation till honom, jag lär känna honom, han känner mig helt och fullt, han vet vad jag behöver, han vet till och med vad jag ska be om innan jag har bett det. Om jag lever i denna förtröstans gemenskap med honom, då behöver ju inte jag be illa utifrån mina egna begärelser. Eller kämpa och strida för att få någonting ifrån honom. Utan jag lever ju i den här förtröstan att han förser mig och att han svarar på mina böner. Jag menar alltså det som jag sa kanske lite utmanande då för några veckor sedan. Att Gud alltid svarar på bön. Såklart att han gör. Det står ju så. Och i det 15 kapitlet, Johannes 15, där står det i vers 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Och jag har skrivit en sista vers här, det är första Johannesbrevet. Det är alltså efter Jakob och Petrus. Första Johannes 3, vers 22. Vad vi än ber om, det får vi av honom. Ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och så kommer det i vers 23. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Hans bud är att vi ska leva i tron, att vi ska leva i kärleken, att vi ska leva i hoppet, att vi ska leva i bönesvaret. Gud förser oss med allt det vi behöver. Vi behöver alltså inte be illa, utan bönen kunde då utifrån det himmelska perspektivet, utifrån evangeliets perspektiv, sägas bestå först och främst av tacksägelser. Bön och lovsång och tacksägelser och ära och heder åt Gud. Och sen för det andra så skulle våra bön vara ledd utav den helige ande. Det vill säga, han lär oss hur vi ska be. Bönens skola. Och då finns det ett ställe som jag tycker träffar mitt i prick. Det här som Paulus skriver i Romarbrevet 8. Romarbrevet 8. Nu ska vi se här. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Vi vet inte vad vi ber om, men anden själv ber för oss med outsägliga suckar. Och vi kan stämma in, så att säga. Vi kan lära utav den helige ande och lära känna Guds hjärta, lära känna Jesu vilja och be i enlighet med hans vilja. Då kanske någon tänker sig, jag hör nästan när du tänker högt här. Då kanske någon tänker sig, man får inte be som jag själv vill då? Jo, det får du visst göra. Men om du ska be så som Gud vill, då måste du vara lyhörd för vad Gud vill. Och bönesvaret är ju kopplat till att vi lever där så som hans barn. Dessutom vet vi ju att vi förtröstar ju på att Gud förser oss med allt. Hur kan jag i den positionen, när jag förtröstar på att Gud är hos mig, jag är i Jesus Kristus och jag lever med honom och pratar med honom varje dag, hur vågar jag ens säga att Gud inte svarar på bön? Plötsligt är förhållandet omvända. Jag är inte den som vågar säga till Gud att han inte svarar på bön. För han svarar ju på bön. Kanske inte alltid som jag vill, men det var ju inte det handlade om. Bönens väsen, det handlar väl inte om att allt ska bli som du eller jag vill. Nej. Kanske där en del av besvikelserna finns bland de kristna. Men då är det nog dags att växa upp och mogna i Kristus och lära känna Gud och förtrösta på att han alltid förser oss med allt. Han är den som beskyddar mig. Ja, men kan inte jag råka ut för några svårigheter och lidande då? Jo, visst. Men jag vet att de samverkar till det bästa. Han är den som vägleder mig. Ja, men jag vet ju inte alltid om jag ska göra så eller om jag ska göra så. Eller hur jag ska planera framtiden. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Vem är då jag som säger att han leder mig, eller att jag riskerar att gå felaktiga vägar? När han säger att han leder mig på rätta vägar. Då kan inte jag säga att han leder mig på felaktiga vägar. Jag säger, han leder mig på rätta vägar. Inte därför att jag har så stor tro eller någonting, utan han gör det för sitt namns skull. Han har satt en ära i att både beskydda och vägleda dig och mig. Och det förtröstar vi på. Det är det som är trons väsen. Vi förtröstar på det. Vi tror att det är på det sättet. Vi tror att han beskyddar oss. Vi tror att han vägleder oss. Vi tror att han svarar på våra böner. Och mot den, när jag har sagt det här, då ska det bli intressant att läsa vidare här i Jakobs brev, i 4:e kapitlet, vers 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Och så vidare. Här vänder sig alltså Jakob till de trolösa. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap med Gud? Och det här ska man uppfatta som en provokation, tror jag, från Jakob. Han provocerar och säger verkligen, vet ni inte att det är så? Vänskap med Gud. vänskap på den här tiden. Riktig vänskap, det var inte något spontant. Det var inte något lättvindigt. Det var ingenting som man kunde ha och sedan göra sig av med. Utan ett vänskapsförbund på den här tiden var noggrant genompratat. Och det var noggrant ingånget. Och i djupet av vänskapsförbundet så ligger detta att vi är vänner på så sätt att vi är beredda att offra våra liv för varandra. Vi är verkliga vänner. Jag ställer alltid upp för dig i vått och torrt. Vad som än händer så backar jag upp. Jag står vid din sida. Vi är vänner. Om man bryter ett sånt vänskapsförbund så förvandlas man till en fiende. Så såg man det på Bibelns tid. Särskilt på Gamla testamentet, men även här i Nya testamentets tid. Man betraktas som en trolös. Man betraktas som en fiende. För man har brutit vänskapsförbundet. Nu säger Jakob det. Att vi lever i goda sammanhang. Vi lever i det nya förbundet med Gud. Vi bejakar att han beskyddar oss. Han vägleder oss. Han svarar på våra böner. Men när går vi våra egna vägar, då är vi trolösa. Och då ställer vi oss, då går vi åt fel håll så att säga. Det här är alltså väldigt stränga ord. Och skulle vi ta en annan bild förutom den med vänskapsförbundet, för det finns ju en bild som är ännu vanligare i Gamla testamentet. Och det är ju bilden av ett äktenskap. Där förenas ju man och kvinna, eller där förenas Israels Gud och Israels folk som i ett äktenskapsliknande förbund. Man blir ett. Man blir en själ med varandra. Man tänker på samma sätt. Man vill samma sak. Vi drar åt samma håll. Ett sådant förbund ska man inte bryta eller gå sin egen väg. Då blir man en trolös. Vi lever i ett bönens förbund med Gud. Och vi bryter inte det genom att säga att han inte svarar på bön. Eller genom att be illa efter vårt eget kötsliga begärelse. Utan vi lever i trohet med Herren, ledda utav honom. I det sammanhanget så är det också rätt att tänka på dels det här bibelordet som finns i femte Mosebok 6. Va? Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Det är ju det här äktenskapsförbundet som blir väldigt tydligt där. Eller det Jesus säger också, det är i bergspredikan Matteus 6:24. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Ni kan inte vara vän med Gud och vän med världen samtidigt. Det här med vänskapen här och trolösheten. Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap med Gud? Ni kommer ihåg exemplet med Abraham. Som var i kapitel, det måste väl vara i kapitel 2. Just det, kapitel 2, vers 23. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet och han kallades Guds vän. Han var alltså förenad med Gud genom ett förbund. Och han blev ett hjärta, en tanke, en vilja. Med Gud och med Guds vilja. Och så måste vi också. Men vi kan bara. Alltså vi har ju blivit tagna utav Gud helt och hållet. Både med ande, själ och kropp. Vi kan bara tjäna Gud med hela vårt hjärta. Också med vårt onda som jag har sagt så många gånger. Med vår skröplighet och otillräcklighet. Så tillhör vi Gud. Och vi måste se det på det sättet. Vi får inte vara tvehågsna på den punkten. Vi är i Kristus. Vi är rättfärdiggjorda genom tron på honom. Vi har allt det vi behöver. Han svarar på våra böner. Sen kommer det då i vers 5. Ett skriftord. Eller menar ni att det är tomma ord? När skriften säger avundsjukt längtar den ande som man har låtit bo i oss. Vet ni inte om att Gud har lagt beslag på er helt och hållet, tagit in er i sitt förbund och att han älskar er med det allra största nit. Men svara på bön eller inte svara på bön, det blir lite fjuttigt, för här är frågan om att Gud har gett sitt liv till dig och mig. och ingått ett förbund med oss, beseglat med Kristi blod. Och han älskar oss gränslöst och vill göra allt, han har gjort allt vad han kan för oss. Eller menar ni att det är ett tomt ord i skriften när det står att han trängtar efter er med sin heliga ande? Det finns ett problem med det där citatet, och vet ni vad det är? Det är det att det finns inte i Gamla testamentet. Så vad Jakob har fått det ifrån, det kan man ju fråga sig. Men jag ska visa er om det fanns i den muntliga traditionen, eller om det på något annat sätt har kommit bort, eller om det är fritt tolkat av Jakob. Jag ska låta det vara osagt. Det finns bibelord som säger det här i sak i Gamla testamentet, så det är inga problem med det. Men just ordalydelsen finns inte. Slå upp i Andra Mosebok 34. Andra Mosebok 34. Då har de fått stentavlorna, eller Moses har fått dem. Och så står det i vers 14. Du ska inte tillbe någon annan gud, ty Herren heter nitälskaren. En nitälskande gud är han. Jag tror att det kan stå svartsjuk. Alltså det är det här selos på grekiska. Nu är det här hebreiska, men det är samma ord så att säga. Ivraren, han är ivrig. Femte Mosebok, kapitel 24. Och här, det här kan också bygga på din bild av Gud. För ingen av oss har någon fullständig bild av Gud, men den kan växa och den kan så att säga förändras under årens gång. Och så har femte Mosebok 4:24. Ty Herren din Gud är en förtärande eld. Han är en nitälskande Gud. Och kapitel 5, vers 9. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning och så vidare. Sen har vi kapitel 6, vers 15. Eller 14 börjar det ju då. Ni ska inte följa andra gudar, så vers 15. Ty en nitälskande Gud är Herren din Gud i din mitt. Se därför till att inte Herrens, din Guds vrede, blir upptänd mot dig. Jag kanske ska kommentera det också, eftersom det här tänker vi också, tror jag, i felaktiga banor. Kommer lätt fel när vi tänker på det, när det står om Guds vrede och så. Va? Men Guds helighet, Guds nitälskan, den kan uppfattas utav oss på två olika sätt. Därför att om vi tittar på Guds helighet, så kan vi uppfatta den som kärlek. Och det är så jag talar om det. Men man kan också uppfatta Guds helighet som vrede. Och hur kommer det sig att man uppfattar det på det ena eller andra sättet? Det beror ju på vilken position du har i förhållande till Gud. Människor som lever här borta utan Gud och utan hopp i världen, som lever i synden och som lever i sin egen kötsliga välmåga, uppfattar Guds helighet som Guds vrede. Men vi som lever i Kristus Jesus, vi uppfattar inte Guds helighet på det sättet. Vi uppfattar den som kärlek. Så se till att vi har rätt position till Gud. Och det har vi när vi är i Kristus. Och i Kristus är vi. Och det här måste vi anpassa oss till och bejaka, våga tro och leva och inrätta våra liv därefter. Det finns många fler bibelställen. Vi kan ta några till i alla fall. Jesaja. Profeten Jesaja. Idag går det fort, märker ni det? Det är mycket som ska hinnas med här. Jag kan ju inte riskera nu när vi ska ha ett litet uppehåll också att behöva avbryta mitt i det här. Jesaja 9, vers 7. Här talas det om herradömet som ska bli stort och friden utan slut. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Alltså han vill så gärna att hans rike ska upprättas och att vi ska leva i det. Kapitel 37. 37, vers 32. Från Jerusalem ska en kvarleva gå ut, de räddade från Sions berg. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Så vi ska inte vara rädda för hans nitälskan eller för hans svartsjuka eller för hans helighet när vi är i Kristus Jesus, utan vi ska vara tacksamma och vi ska bejaka den och veta att vi är på god fot med vår Herre. Jesaja 59, vers 17. Det är det här med Guds vapenrustning. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. Det finns ytterligare bibelversar, men jag tror att det räcker med dem. Men om du då går tillbaka till Jakob 4 och tänker igen på de här orden, att älska Gud, att vara trolös emot Gud trolös och svartsjuka och kärlek. Det är alltså ingredienser, men vi ska förstå dem som att det handlar om att leva i Kristi kärlek. Och det Jakob gör när han skriver de här varningarna, det är ju att han varnar oss för att stöta oss med den helige guden. Be inte så illa, kämpa inte och strid inte styrt av dina egna begärelser. För det leder till fördärvet. Det är hans budskap. Dessutom är det väl så här också, om du ser i vers, ja nu läste vi vers 5 där, ja, om att Gud vill omsluta oss med allt sitt goda. Och det är klart, om vi stöter oss med Gud, för det kan ju faktiskt tänkas att vi också gör, då är frågan om vad som händer. Och där har vi den här välsignade syndabekännelsen. Här har vi den här välsignade möjligheten att fördjupa vår omvändelse. Att underordna oss Gud på nytt, som man kommer in på här också lite senare. Guds svartsjuka kärlek kräver att vi gör upp med honom, att vi lever i omvändelsen. Eller menar ni att det är tomma ord och så vidare? Skriver Jakob. Och när det här är sagt och när vi kan känna av eller ana faran i att stöta oss med Gud, eller ännu värre gå vår egen väg, då så står det i vers 6. Men större är nåden han ger. Och det är väl det som Jakob skriver om i fortsättningen här nu, vers 7 och följande. Vi ska hinna börja på det i alla fall. Han säger att, alltså det han säger är ju att även om vi stöter oss med Gud, och även om det skulle vara trolösa människor eller tvehågsna som det står i första kapitlet, så ska ni veta att Gud längtar efter att upprätta sådana människor. Så det är inte det att Gud skjuter bort någon. Det är vi själva som avsöndrar oss från Gud. Det är vi själva som stöter oss ifrån Gud. Men Gud blir, och vi hamnar eller upplever Guds helighet som vrede. Men Guds nåd är större, skriver Jakob. För Gud vill upprätta den som faller. Han vill hjälpa oss till förnyelse i förbundet. Och det här är ju så fantastiskt. Va? Därför att det heter i Romarbrevet att när det här vänskapsförbundet med Gud var brutet, då blev vi Guds fiender. Och så står det i Romarbrevet, medan vi ännu var hans fiender, så gav Kristus sitt liv för oss. Så att Guds rättfärdighet, det vill säga Guds vilja att hålla fast vid förbundet och verka genom sin kärlek, sitt förbund, det står alltid fast. Alltid, alltid, alltid. Ja visst, vi kan gå fel och vi kan gå förlorade, men Guds vilja att frälsa, upprätta och återlösa förändras inte. Så att man kan säga att det som står där i vers 6b är som en sorts sammanfattning av ett större parti här i Jakobs fjärde kapitel. Det heter: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Och sen är det så då att nästa avsnitt, om vi tar då ifrån vers 7 till och med, jag skulle nästan vilja ha, till skillnad mot de flesta kommentatorerna, vilja ha avsnittet från vers 7 till och med vers 9. Och då diskuteras det bland kommentatorerna att verserna 7 till och med 9, det står fram som ett eget avsnitt, som en egen liten predikan. Den innehåller nämligen 10 förmaningar, bara de där verserna. Vi ska titta på dem var och en. Och så tycker man att det är konstigt att det finns ett sånt ett egensinnigt parti, så att säga, en sån egen predikan inskjuten här. Och är den verkligen inskjuten? Jag förstaplar det här, de här förmaningarna ovanpå varandra. Men om du tittar då i vers 6 och jämför vers 6 och vers 10, så ser du att där sägs samma sak. Det börjar med: de ödmjuka ger han nåd. Eller vers 6 slutar så, va? Avsnittet börjar med: de ödmjuka ger han nåd. Och så kommer vers 10: ödmjuka er alltså inför Herren. Så detta med att ödmjukas inför Herren omsluter hela det här partiet med alla de här förmaningarna. Så det är ingen tvekan om att Jakob är mån om att vi ska se att vi ska börja med att leva ödmjukt inför Herren. Vi ska sluta med att leva ödmjukt inför Herren. Vi ska leva i ödmjukhet inför Herren hela tiden. Och det är ju vad som kännetecknar en som lever i Kristus Jesus och som lever i gemenskap med Gud. Vi är ju ett fruktansvärt underläge på ett sätt, va? För det är ju han som har gjort allting med oss. Och vi har ju inte bidragit med någonting annat än med vår synd och skuld. Ja, vi ställer väl våra förtjänster till förfogande också, men det är fortfarande han som är Herren och som använder oss helt och fullt. Så vi är måna om att inte träda upp emot Gud, utan att ödmjuka oss under honom. De här 10 stycken förmaningarna är alltså följande. Vers 7: underordna er därför under Gud. 2: stå emot djävulen, så ska han fly bort från er. 3: närma er Gud, så ska han närma sig er. 4: gör era händer rena. 5: rena era hjärtan, ni tveks och håksna. Klaga, blir väl nummer 6 nu, men jag kommer räkna rätt. Sörj, 7, 8, gråt, låt ditt skratt vändas i sorg och ödmjuka er igen. Så där är staplat på varandra. Och den första delen här innehåller förmaningar och löften som är knutna till det. Underordna er Gud, står först. Jag står emot djävulen, så ska han fly bort ifrån er. Det är ju ett löfte. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Det är också ett löfte. Gör era händer och rena. Sen kommer en övergång här. Gör era händer rena och rena era hjärtan. Då vänder sig till syndare och tvehågsna. Sen går över till i vers 9: klaga, sörj och gråt till de obotfärdiga. Och vi ska kommentera det här bit för bit. Så det finns liksom 3 kategorier utav människor här som man går igenom. Först då de som är överlåtna till Kristus. Sen för andra då, de här ska rena händer och rena hjärtan, de är syndare och tvehågsna, står det ju. Och sen är det då de här som ska vars glädje ska vändas i bedrövelse. Men vi får titta på det där lite grann i taget för att få ordning på det. Men hela det här avsnittet påminner om många andra så kallade domsavsnitt i Gamla testamentet, framförallt hos profeterna. Det finns ju en hel del domsförkunnelse över hur det går då när man går bort ifrån Gud. Och det här är uppbyggt ungefär på samma sätt. Om ni ska titta på ett ställe, så kan ni jämföra det i Ordspråksboken. Där är väl ingen domsförkunnelse kanske, men där är alltså gammaltestamentlig visdom. Ordspråksboken kapitel 3, vers 27. Ja, vi kan ta kapitlet ut där. Och när ni hör det här, så det är nästan som att läsa Jakobs brev. Ordspråksboken 3, 27 och följande. Neka inte den behövande din hjälp när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa, kom tillbaka senare, imorgon ska jag ge dig, fastän du kunde hjälpa genast. Tänk inte ut något ont mot din nästa när han tror sig bo trygg i din närhet. Gräla inte med någon utan orsak, då han inte har gjort dig något ont. Avundas inte den som brukar våld, och välj inte någon av hans vägar. Ty Herren avskyr den som är falsk, men han är förtrogen med det rättrådiga. Herrens förbannelse vilar över den ogudaktiges hus, men det rättfärdigas hem välsignar han. Bespottare bespottar han, men det ödmjuka ger han nåd. Det visa får ära till arvedel, det dåraktiga får skam. Alltså de två livssammanhangen som ställs emot varandra. Tänk om ni kunde hjälpa mig med att sprida det där med de där två livssammanhangen, att leva i Kristus eller att leva utanför. För många kristna som läser till exempel det här då, va? Bespottare bespottar han, men ödmjuka ger han nåd, de visa får ära till arvedel, de dåraktiga får skam. De flesta kristna, de tittar in i sig själva i det läget. Och så frågar man sig, ja, är jag vis, eller är jag ödmjuk, eller är jag bespottare? Och så börjar man döma sig själv. Men snälla ni, hjälp mig att sprida med att det kristna livet handlar inte om dig eller om dina insatser. Utan frälsningen och det kristna livet handlar om vad Gud har gjort. Och Gud har tagit dig upp ur dyn, och han har ställt dig på den fasta klippan Kristus. Det är frälsningen. Han har tagit dig som var en dåre och mig som var en dåre, och ställt oss i Kristi visdom, i Guds egen vishet som vi är delaktiga av. Så måste man läsa massor med texter, både i gamla och i nya testamentet. Men ni vet ju lika väl som jag hur många kristna som tittar in i sig själva och så tycker de att de är dåliga. Och det kan ju vara rätt så långt, va? Men det är bara att det är alldeles fel grepp. Och ta ett sånt grepp. Det leder alldeles fel. Och det leder till förtvivlan. Så du ser att det här är som Jakob. Om du tittar, nu är vi tillbaka till Jakob. Men efter Jakob så kommer ju första Petrus. Och där kan man se Petrus, som ju också verkade i församlingen i Jerusalem. Han skriver en utläggning av det här i första Petrus 5. Sista kapitlet där. Han citerar till och med från Ordspråksboken. Precis som Jakob gör. Samma ord. Alltså första Petrus 5b. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem man ska uppsluka. Gör motstånd mot honom. Orubbliga i tron. Orubbliga i tron, det har jag strukit under. Orubbliga i tron, det betyder orubbliga i trons gemenskap med Gud. Det betyder inte att nu ska jag tro mera. Det är inte så vi ska vara orubbliga. Utan att vi lever orubbliga i detta. Vi är i Kristus. Vi är hans älskade barn. Han har gjort och han gör allt som står i hans makt för att beskydda, vägleda mig och besvara mina böner. Så säger tron mig, och jag håller orubbligt fast vid den tron. Och jag anpassar mig till det. Väl medveten om att djävulen går omkring som ett rytande lejon, och att begärelserna i min köttsliga natur protesterar. Det är bara frågan om vilket man odlar i sitt liv sedan. Vilket man när och vad man växer i.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobsbrevet del 14, vad du fick höra. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter kommer sändning från Radio MF. Du har lyssnat till Bibeltimman från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.